Men vi ska väl säga att det blir du och jag i alla fall. Och Anders kanske kommer in. Han är
på extra nummer.
Ja. Han är på Deportees extra nummer. Jag gillar också att du tycker det är trams med extra nummer. För jag håller fan med. Det är trams med extra nummer. Jag tyckte det var så fränt när jag såg Refused för första gången. Typ 1998. Och de vägrade spela extra nummer. För de tyckte att det var trams.
Ja, men det är ju det. Fan, ge oss en extra låt istället för att gå av scenen ett tag. Det är ju... jävla spel för galleriet.
Vi får se ifall Anders hinner dyka upp. Ni får...
Jag hoppas det! Jag är så jävla taggad på att han ska dyka in.
Ja, de får vänta likt publiken på Raw fick vänta på ifall SmackDown, eller ifall Simpang skulle dyka upp eller inte. Det är som att de hoppades in i det sista fram till Adam Pearce. Han kommer nästa vecka. Då kom buropen.
De väntade, jag väntade. Jag har ju gjort det oheliga, det okristliga, det okosheriga. Jag kan inte något mer konstiga, traditionella ogrejer. Men jag såg inte YouTube Raw även denna vecka. Jag såg ju vanliga Raw, för jag var så jävla sugen på att CM Punk kanske skulle dyka upp igen. Så jag var ju lika jävla buropande jag med när Adam Pearce berättade att han bara dyker upp på SmackDown.
Jag tror ju för sig att du kan titta på SmackDown-versionen i lugn och ro, eftersom om CM Punk dyker upp så tror jag fan inte de klipper bort honom. Det vore ju helt sinnessjukt om de valde att klippa bort honom.
Men då måste jag kolla klockan 9:30 på kvällen. Nu kan jag kolla klockan 6:30 på morgonen. Det är ju skillnad, det är ju det. Och vad den här FOMO, fear of missing out. Fan, jag har ju inte känt på Raw sen manna minne. Men det är ju härligt att CM Punk kan väcka det igen. Och att det är det som drar en till tvn. Att det är det här, jag vill inte bli spoilad. Jag vill inte råka se vad som har hänt på Raw. Jag har ju haft en väldigt avslappnad relation till internet efter WWE's shower. Vilket jag inte har haft till AEW's shower. Men det har blivit ett skifte i mitt liv. Det som John Moxley pratade om när han dök upp i AEW. Det har blivit ett paradigmskifte.
Ja, men vad säger folk? Du har ju lyssnat på Bischoff. Vad säger han om CM Punks återinträde i WWE?
Att det är bra. Alltså att... det roliga var att jag tycker att det låter som att Eric Bischoff har lyssnat på våran podd för en gångs skull. Han sa ju det här som jag tyckte, att han kom ju in i den här stora corporate-världen där det antagligen känns som hemma. Det kan kännas liksom fånigt, men han har ju varit borta och fått vara med om farmarligan. Liksom, när det kommer till struktur och när det kommer till backstage-hantering av brottar och så vidare. Och nu får han komma in, han kan inte sätta sig på folk, han kan inte förvänta sig att folk ska komma och be honom om råd hur de ska brottas. Han kan inte störa sig på det, utan han får vara han får vara där, dyka upp när han ska göra sitt. Det är nog jävligt skönt när allt kommer kring, istället för att komma in som en messias och försöka vända allt liksom.
Ja, det är sant. Han hade ju ganska mycket på sina axlar när han var i AEW, helt klart. Och det kändes också som att så här, i takt med att typ inte Collision heller riktigt lyfte på grund av sin, eller inte på grund av CM Punk, men det lyfte inte så jättemycket, tror jag, som de hade hoppats på att det skulle göra med CM Punk. Så känner han säkert att han hade ett större ansvar där som han nu kan vila ifrån när det gäller att han hänger i WWE istället. Men det ska bli intressant ändå. Jag lyssnade, nu kommer jag ihåg vilken av alla wrestlingpoddar som jag nu lyssnat när man pratat om CM Punk. Så fort det har stått någonting i rubriken om CM Punk, jag tryckt på play ivrigt. Men då pratar de om att det ska bli så spännande att se hur han kommer bokas i sin första match. För vi minns ju alla hur det gick för Brock Lesnar när han kom tillbaka efter att han hade bara lämnat Vince McMahon och WWE. Då fick han ju jobba första stormatchen när han kom tillbaka. Så att det är, om det nu blir Seth Rollins som är den första stormatchen på exempelvis Royal Rumble, kommer han förlora den då?
Ja, men jag tror inte de sätter in honom förrän WrestleMania på något stort pay-per-view. Jo, kanske på något av de här Fastlane eller någonting. Men då i någon tagmatch, känns det som. Det känns som att de sparar den där stora, stora singelmatchen till WrestleMania, va?
Ja, så kan det vara. Sen kanske de också sparar han för att de är livrädda att han ska skada sig igen. Han har ju varit spröd, vår kära CM Punk.
Exakt.
De senaste matcherna han har gått. Så att...
Men det tänker jag också, att WWE har ju ett smartare tempo för honom. Jag tror att hans matcher kan bli fenomenala i WWE. Jag har gått och tänkt på det. Att han behöver ju inte försöka brottas en Young Bucks-match. Han behöver inte försöka liksom gå grepp för grepp med Hangman Adam Page så att han sliter sönder ligament och fötter och knän och allt möjligt. Utan han får brottas på ett sätt där de flesta brottas i ett lägre tempo än vad han gjorde när han liksom hade svårt att hänga med i AEW. Så jag tror fan, ju mer jag tänker på det så är det nog, det är rätt ställe för honom, även om det kan eka falskt för vissa. Men jag tror väldigt mycket på det här att nu har han sett vad andra sidan var. Och den var fan inte så mycket bättre. Och nu har han ju ändå fått komma tillbaka och förhoppningsvis fått uppleva WWE utan Vince McMahon vid rodret. Och fan, Triple H verkar ju ha vuxit som människa. Och det tycker jag ju CM Punk har gjort också, även om han då hade sina snedsteg i AEW.
Ja, alltså det är ju såna, jag tänkte på det också idag när jag gick ut en promenad och funderade lite över CM Punk, som jag gör ungefär en gång om dagen när jag ut och går. Att, för de pratar ju om att AJ Styles ska göra någon sorts comeback här nu på SmackDown. Det blir väl imorgon när vi spelar in där en torsdag då. Och du började ju genast tänka på en match mellan CM Punk och AJ Styles. Alltså jag vet inte om jag vet att de har mötts i Ring of Honor, och jag tror att de har mötts i TNA också på den där tiden när det begav sig. Men alltså fatta en modern AJ Styles och en modern CM Punk i en match tillsammans. Och du vet såhär Nakamura, det finns så mycket mycket bra. Finn Balor, en CM Punk mot Finn Balor. En match jag ser fram emot så jävla mycket så att jag inte ens kan prata ordentligt.
Ja, men alltså, bara en sån enkel grej som att han mötte ju aldrig Cody i AEW. När Cody är där Cody är nu, och de skulle ju kunna spela på subtila grejer där som hänger tillbaka till hans sorti från AEW också. Speciellt om han kommer in och fuckar lite med Codys spot. Det går ju fina grejer.
Och också att Cody är ju fortfarande, du vet så här, han pratar ju om Bucks och Omega i termer som sina vänner, och även Hangman Adam Page, de exakt som det har skitit sig med när det gäller sin Punk.
Ja, det är det som är så jävla...
Ja, men sen ska man ju också ha klart för sig att katalysatorn till allt det här var ju Jungle Boy Jack Perry. Alltså Bucks-grejen var ju egentligen överstökad i den mån kanske som det gick att stöka undan den. Men nej, det ska bli väldigt spännande. Jag tror att de kommer nog bygga en fade på det utan att de nämner dem vid namn, utan det kommer vara precis hans pals och sådana saker.
Ja, och jag blir ju så glad när du pratar om det här och vilka potential det finns. Och superbra att han gick dit. Man blir så, jag, Chris Dybeck, är fan glad att det blev så här. Det blir bra med Punk där.
Ja, för att det är ju en delad känsla, i alla fall bland våra lyssnarskara. Jag slängde ju upp en liten snabb omröstning på vår YouTube-kanal. Jag tycker verkligen att ni ska ge den en chans. Om ni hänger en del på YouTube, klicka igen där prenumerera-knappen. Ibland kommer upp lite roliga omröstningar. Vi hade en här nu då om vad folk hade för känsla i magen av CM Punks comeback i WWE. Och det här är ju den delade känslan är den som verkar vara majoritetens magkänsla.
Alltså, ja, men det förstår jag. För att jag förstår det. Men jag försöker vara positiv. Jag är så... Och jag känner på något sätt, nu när jag tittat den här veckan på wrestling, så känns det ändå, även om liksom WWE har ju den här handikappet, och det märker jag ju så väl nu de här veckorna när CM Punk har lurat mig att titta på hela Raw, att de har handikappet av att ha 3 timmar Raw. Det är ju inte bra, men... Trots det så känns det som att WWE är på väg någonstans. De har liksom en produkt där det är stories som hela tiden går framåt. Och de står inte still, vilket de gjorde när Vince hade dem. När det verkligen var Groundhog Day varje vecka. Det var samma personer som löpte runt i samma matcher hela tiden och samma storylines. Medan jag nu när jag tittar på AEW så får jag ju det tack vare den här turneringen. Nu vurmar ju du lite för det här G1-konceptet. Men jag börjar tycka att det är en massa matcher som inte har någon mening efter att ha sett den här veckan. Och en huvudstoryline som bara står och stampar och aldrig vi får någon payoff, och liksom Samoa Joe och Jay White har blivit någon form av offer för den storylinen. Sen så har vi Christian, det är toppen.
Ja, ja, vad spännande. Jag är ju helt tvärt emot det här. Jag vurmar ju jättemycket för den här. Och du vet, känner också att jag skrev med versaler. Om jag inte har tagit upp det på den tidigare så måste jag verkligen plussa för Continental Classic-turneringen.
Men vad kul!
Innan jag tar och sätter tänderna i den så vill jag också bara prata om, eftersom vi var inne på Vince McMahon-spåret här. Har du hört om att TKO har haft en sån här presentation? De har snackat om att de ska dra ner på house shows för att det kostar så mycket. De verkar ha det väldigt knapert i WWE, så att jag förstår ju verkligen att de behöver dra ner på house showsen. Men då snackade de ju också om reklam på ringen och ringstolparna och att det liksom har varit Vince religion, men att nu är det slut med det. Eftersom Vince är borta, så är det också borta med den religionen. Han är väl inte helt borta, men eftersom han är borta så har de sagt att det ska upp annonser på både ring och på ringstolpar. Det här var ju du inne på också bara för några avsnitt sedan.
Ja, precis. Att det märktes väldigt tydligt på pay-per-viewen att de hade gått ifrån Vince för att det var olika reklam i så många matcher. Så det förvånar mig inte. Men det här med house shows, för det kommer jag ihåg om jag ska knyta tillbaka till Eric Bischoff. Han pratade ju om det för någon vecka sedan, hur det är ju det som har gjort WWE som den framgång de är, och det som WCW var bedrövlig på. Att man inte byggde branden genom att ha bra house shows och åka och se till att hela tiden fånga upp folk som bodde i småstäder. Få dem att vilja se sina lokala hjältar, träffa dem, få autograferna av dem så att de vill titta på TV, och hela tiden bygga tv-tittare så att man hade det kontinuerligt, medan WCW åkte och underlevererade på house shows. De sa att Kevin Nash skulle dyka upp fast han aldrig var på en enda house show, och det slutade komma folk, och det gjorde också att de aldrig greppade tv-tittarna på samma sätt som WWE gjorde. Och jag blir lite orolig för WWE på lång sikt när de väljer att dra ner just det här turnerandet, för jag tror att det är viktigt att ha det, även om det aldrig sedan tv-kontrakt blev det som drev industrin. Förut på 80-talet, då var ju tv-showerna reklam för att få folk att gå på house shows. Och nu är det ju tvärtom. Men Vince, fan, det är jobbigt att sitta och vurma för Vince strategi. Men han hade ju ändå den strategin och förståelsen att vi behöver ha cirkusen igång, även om det är en förlustaffär.
Vet vi något om AWs house shows? Kör de dem fortfarande, eller?
Jag vet inte. Sist jag hörde så hade de ju bokat alldeles för stora arenor och sålt typ så här 300 biljetter i en 5000 sätes arena någonstans mitt mellan två små städer. Alltså det var så jättekonstigt bokat just för house showsen då. Så att pass på den, men det verkar ju inte gå bäst på den fronten för dem.
Sen ska jag väl vara rättvis också och säga att han uttryckte sig ganska klumpigt, den här tjommen som pratade om house shows. Han sa ju typ att vi ska sluta med house shows i C- och D-städerna. Så att det är väldigt så här, New York och de här grejerna, de kommer fortfarande med house shows i. Men i C- och D-städerna, där ska de sluta hålla dem.
Och det är ju för att han inte kan wrestling, det är det jag tror. Och det är det jag tror, att det är C- och D-städerna som är viktiga. För de här stora städerna, där kommer ju Raw, där kommer SmackDown, där kommer pay-per-views och så vidare. Så de skalar ju bort den här återväxtmarknaden. Jag blir orolig. Det där kan liksom så här skära i mig, för jag vill inte att TKO ska så här på sikt ha kört WWE-marken. För det är ju liksom, hur man än vrider och vänder på det, visst, det finns andra förbund, men om WWE skulle börja haverera, då är ju hela branschen i haveri.
Ja, för det där är du rätt i. Jag menar, det är klart att du väljer väl att gå, du avvaktar väl att gå på en Raw eller SmackDown tv-inspelning eller en pay-per-view istället för att gå på en house show, om du ändå vet att det kommer komma. Så att det ligger nog någonting i det. Mm. Det ska bli spännande att se då också om de nu kommer trycka på reklam på ringen, ifall det kommer vara lite smakfullt som i AEW. Jag tycker ändå de har lyckats hålla reklamerna ganska smakfullt där. Det är väl liksom, det är väl det här spelkasinobolaget eller vad nu det är. Online-kasinot som nu ibland
sätter. DraftKings.
DraftKings, ja. Det är någon sån logga som brukar ligga liksom i sidan på ringhörnen. Sådär. Mm. För jag menar, kollar man på, kanske inte New Japan, men det är väl något av de här mexikanska förbunden. Det ser ut som baksidan på någon sån här punkar-jeansjacka. Du vet, patches överallt i alla möjliga kulörer. Och det ser helt estetiskt. Man blir liksom estetiskt åksjuk av att sitta och titta på det.
Ja. Nej, men jag hoppas ju, om de går samma väg som de har gjort hittills, så har det varit väldigt fokuserat, men ganska blaffigt, om man ska uttrycka det. Inte så att de behöver dela på utrymmet som de här mexikanska, men däremot blaffigt så det verkligen syns.
CMLL, vi säger dem så, de känns som ett sånt förbund som har väldigt mycket reklam på sina ringar.
Det var väl även de som hade den här Marvel-crossovern, kanske.
Ja, säkert.
Nej, det var ju värdelöst i alla fall. Så vi säger att det är dem.
Men Andrade ska ju tillbaka till CMLL nu. De hade hintat om det, tror jag, i helgen hade varit något sånt. Han vet ju inte hur mycket han har kvar på sitt AW-kontrakt, men han tror ju att det tar slut när som helst i alla fall.
Är han som The Hives? Han har ingen kontroll alls. Han bara ringer och säger, sätt över pengar så blir det bra.
Ja, men fan, jag hoppas det tar slut och så att den där karn får gå. Alltså han har velat lämna hur länge som helst. Låt han gå. Men grejen är också att jag vet inte om det är så himla... För att låt säga att han har gått tillbaka till WWE. Alltså du vet, de börjar få ganska stjärntungt där också. De börjar ju hamna lite i samma position som AEW var där ett tag. Att jag inte vet riktigt ifall Andrade kommer ha någon bra plats där. Eller i alla fall någon riktigt självklar plats. Han är ju inte heller purung så att det är, du vet, någon som de kan pusha och ge massa tid åt på grund av återväxten.
Nej, jag tror inte att de vill ha honom. Jag tror, eftersom han fick gå därifrån och nu har de starka latinonamn. De har ju Dragon Lee, de har LWO och vad heter det, Santos då, på andra sidan. De har ju Carlito som någon nysslar till med och Ray och så vidare. De behöver inte fylla det facket om man ändå ska liksom, om man ska tänka vad Andrade skulle fylla för position på rostern, så skulle det vara för att tilltala den publiken antagligen. Och det behöver de inte just nu. Och precis som du säger så är de är super tunga i att ha en bra roster. Att de tog in CM Punk, det är ju bara för att det var precis rätt läge. Annars var ju han konstigt att de tog in också, för att de har så tungt med folk. Det blir liksom lite underligt i maktstrukturen nu. Vad händer med Cody? Vad händer liksom med Seth? Vad händer med Drew? Man vet liksom, sätta in folk på toppen, rör till det.
Och så kommer Randy Orton tillbaka också. AJ Styles är på väg tillbaka och sådär. Så att...
Jävlar vilken roster de har! Det är helt sjukt alltså.
Ja, nej, men både Andrade och Miro. Jag tror man missat målet i WWE också. Nu har de missat målet i AEW och missat målet i WWE. Så jag tror att de där kommer fade away, de där två, tyvärr.
Ja.
Eller tyvärr säger jag. Du vet, deras grej på Coalition, vad fan är nu såg det senast. Alltså, jag har redan tröttnat på den och då har den precis börjat.
Ja. Och det är synd. Jag tycker Miro har inte tillfört någonting till AEW, men jag tycker ju Andrade har ju gått några så här riktigt grön jävla bra matcher. Han mot Pac var ju toppen. Sen gick ju de någon three-way med Darby också som var svinbra. Andrade har ju liksom steppat upp flera gånger, men sen så har han ju liksom inte landat i något sedan han togs bort från Rouge och gänget. Då har han ju blivit så blek.
Ja, och jag menar, vad gjorde han nu på Collision? Han mötte Garcia, va? Och det är också någonting med att Garcias förlorar gimmick har börjat bli över hos mig. Så då kände jag också att jag vurmade mycket mer för Garcia än vad jag gjorde för Andrade. Nu vann väl Andrade den, så att han har väl fått poäng då i den här Continental Classic-grejen. Yep. Men jag gillar hur de använder Brody King på Collision här. Alltså hans match mot Claudio var ju fan toppen. Alltså att de bygger han verkligen som ett monster.
Ja, det håller jag med om. Jag håller verkligen med om det finns saker bra i Continental Classic. Det ska jag säga, men jag saknar fortfarande, eller så här, det blir ju tre matcher 20 minuter ungefär per show Continental Classic. Det är 20 minuter ren bara brottning som inte bottnar i så mycket storyline, vilket gör att det inte blir så mycket utrymme för showen att växa och vara dynamisk. Och det tycker jag drabbar formatet. Isolerar man Continental Classic så tycker jag att det är bra. Men jag tycker att det segar ner deras shower och är rädd för att de kommer tappa tittare på det.
Men tror du inte att det har att göra med också att den kan kännas aningen forcerad. Alltså han har ju ändå klämt in den här. För om man nu tänker att han har G1 som någon sorts mall, som en skiss för den här Continental Classicen. Så det har jag ju pratat om tidigare, den håller ju på jättelänge. Man måste ju ta ut alla semesterdagar man har för att kunna följa en G1. Och jag menar, om han nu då, du vet, testar den här året, ser hur det där funkar, och så nästa år så kanske han, du vet, utökar tiden, blaffar på med två stycken färger slash metaller till, och så då kanske inte känns lika forcerad. För jag håller med att det kan vara lite matigt ibland att det är liksom tre matcher av 20 minuter på varje show. Det äter ju väldigt mycket. Lite det Anders var inne på, att han oroade sig över inför den här, att det kommer bara vara de här Continental Classic-matcherna nu.
Precis. Vi får väl hoppas det, att han ser över formatet till nästa år. Det är lite som att han bara, som du säger, att det är framstressat. Att han bara, nu ska vi köra det här. Det är inte som att de har någon framförhållning.
Nej. Men Brian Danielson och Eddie Kingston-matchen tyckte jag också var en toppenmatch på Collision, och Brian Danielson vann ju då såklart, men jag tror nog inte att man ska räkna ut Eddie Kingston. Alltså han är nog en av dem som återigen, eftersom han vurmar så mycket för G1, våran kära Tony Khan, så det är ganska ofta som det kan vara folk där som, du vet, förlorar och sen så vänder de och så liksom vinner de allting fram till slutet och tar sig hela vägen till final. Så att jag kan nog tänka mig att det finns någon sån tanke bakom Eddie Kingston, eftersom han också chippade in alla sina bälten sådär.
Exakt, ja, men jag har också någon sån känsla. På andra sidan känns det ju dock synd om stackars Jay Lethal och Mark Briscoe. Ska de bara gå in och förlora? Jag ser inte vem någon av dem kan vinna mot, förutom mot varandra liksom.
Nej, och nu är de ute ur tävlingen också. Eller alltså matematiskt är de ute ur tävlingen. Mark Briscoe förlorade mot var det Strickland han gick mot? Nej, men fan, gick Mark Briscoe mot?
Jo, men gick inte han mot Swerve? Det gjorde han väl?
Och så var, ja, det kanske han gjorde. Jo, så var det ju. Swerve vann över Mark Briscoe, ja. Och Jay Lethal gick mot Jay White. Och den vann ju Jay White då. Så att både de två, Briscoe och Jay Lethal, kan inte vinna turneringen. Nej. Men de kan ju ställa till det för andra. Ja, precis. Mm. Men det där tyckte jag också på Dynamite, så tyckte jag ju att Mox mot Rouge var en jävla toppenmatch. Och Mox vann, och det var väl för väl.
Nu är det jävla mycket kors i taket här, vet du. När du sitter och pratar gott om en Rouge-match. För det har ju inte gått, bara för att Rouge har varit med i matchen tidigare. Vad är härligt att höra.
Ja, men det jag måste släppa på det. Likt jag måste släppa på att Garcias förlorar gimmick börjar bli över på mig. Så. Han går ju toppenmatch här, och han är cool. Jag gillar låten, och när folk liksom tar i kören och sjunger Rouge. Rouge. Mm. Jag gillar det. Han är ju toppen. Men han ligger som en blöt filt över en eld. Minnena från Madison Square Garden. Man hoppade i eld. Dalton Castle.
Jag tycker det är så roligt att ni har så olika också, du och Anders. För jag kommer ihåg så mycket när han och David hade varit nere och tittat på det här i USA. USA ligger tydligen neråt geografiskt i min värld. Men, och när de kom tillbaka därifrån och de bara... Den här Rouge, du ska se, jag hade aldrig talat om Rouge innan. Och de bara, han kom in och gjorde en dropkick och det var bara över och det var så kung. Och så du har ett sånt så här brinnande hat som bara ligger och pyr år efter år för samma dropkick. Det är så fint.
Ja, men just också att han blev över hos Anders. Anders började gilla Rouge efter den matchen. Och jag började hata honom efter den matchen.
Ja, det är så jävla fint.
Nej, men jag är nöjd över Continental Classic-grejen. Jag gillar den jättemycket. Jag tycker det här är spännande. Jag har ju varit vresigt inställd till Tony Khans turneringsiver tidigare. Så att jag tycker det är fan en vinst att han har lyckats vända mig. Men han kanske lyckas vända dig också tids nog.
Ja, men om den hade varit utpytsad. Det äter för mycket av min tv-show, känner jag. Jag vill bara få dem överstökade efter ett tag. För jag förstår att det kommer brottas på i 10 minuter. Sen så kommer det börja bli en massa nearfalls. Och då vaknar publiken till, typ. Alltså, det har varit lite för formuleriskt matcherna. Jag skulle vilja ha dem utpytsade under en längre tid. Då tror jag hade kunnat köpa det bättre.
Annars var det ju upp med Hangman Adam Page också på listan över fader till MJF. Den börjar bli lång nu, den där listan. I och för sig, nu har ju Jay White strukits, så att det är ju en ut och en ny in då.
Men jag gillade den konfrontationen. För er som inte har sett Dynamite, så står Hangman och blir intervjuad, och MJF kommer in och avbryter honom och tycker att det är härligt att han och Swerve Strickland tävlar om att utbyta könssjukdomar på live-tv när de dricker blod av varandra. Och var väldigt MJF-ig. Men jag tycker båda levererade bra i den duellen.
Ja, jag med. Och först trodde jag att den där var lite improviserad. Alltså för att Hangman kom ju tillbaka. Han sa väl att han shoot-hintade att MJF får liksom 30 minuter varje show för att tugga på om ingenting. Och då svarade typ MJF något i stil med att ja, jag måste ju blåsa liv i en publik som ni har fullständigt dödat innan. Så det är därför jag får med 30 minuter varje gång. Och då kom han som tillbaka, Hangman. Och då trodde jag typ att så här, okej, vänta nu går de off-script. För nu har han bara sur Hangman. Men då hade de ju verkligen en lång tätt med gliringar fram och tillbaka som jag också håller med. Jag tycker de var toppen. Men jag tycker han börjar se, alltså han åldrat snabbt Hangman Adam Page.
Japp, han har ju det. Men på något sätt så känns det som att han var lite tillbaka här i elden i honom. Jag tyckte inte det var det här mörkret på samma sätt. Det är ju fortfarande något jävla mörkt moln över. Han har ju blivit Ior. Men han är ju ändå... Jag vet inte, det kändes lite piggare den här på något sätt. Mer genuin och mer han på ett bra sätt.
Han har ju också fått barn. Det kanske är, jag har ju ingen erfarenhet av det. Du har ju två i och för sig och är fortfarande välkonserverad. Mer välkonserverad än vad Hangman Adam Page är.
Så att, yes! Ja, nej men det var skillnaden tror jag. När han fick barn då började ju han tagga ner, känns det som.
Han fick väl andra prioriteringar i livet kanske, som han kände betydde mer. Tony Storm och Sky Blue om Tonys titel tyckte jag också var en bra match. Tony Storm introducerades av Turner Classic Movie-hosten Ben McKenzie. Eller vad heter han? Ben, ja, någonting sånt där i alla fall.
Som även har twittrat ut. Han twittrade ut efter sig. Jag vet inte vad jag gjorde idag. Men det var tydligen populärt.
Nej, jag tyckte han gjorde det bra. Jag tyckte det var kul också. Och ja. Jag tyckte den här matchen var bra. Nu säljer jag ju för sig allting med Tony Storm. Så att... ja, det jag kanske inte ska tycka till eller ha den allmänna åsikten om det. Men jag tyckte också att Sky Blue gjorde en bra match här.
Sky Blue har ju utvecklats väldigt bra. Både hon och Julia Hart, det är skönt att se att de har en bra utvecklingskurva. Nu har ju Julia Hart en mycket högre, men jag tycker ändå Sky Blue har haft en stadig kurva uppåt. Och nu vet du, ska jag kliva ut på en riktig bräcklig gren och säga att jag tycker det här var en av de bättre dam-tv-matcherna som AEW har haft under 2023. Inte för att den kanske var tekniskt bäst, men den var tekniskt bra och publiken var superengagerad genom hela matchen.
Och så kom Rio tillbaka också. Det tenderar hon ju att göra lite då och då. Sen liksom, ja. Har man inte reflekterat riktigt över att hon har försvunnit. Och sen bara, just ja, så kommer hon tillbaka.
Och så ser hon så snäll ut.
Vad tyckte du om main eventet då? Edge mot Adam Copeland med en het publik.
Ja, men jag tyckte det var bra för vad det var. Det var ju... Jag vet inte. Edge drar ner Christian Cage lite i kvalitet. Men samtidigt så tycker jag det var bra. De spelar på känslor och... Ja, jag vet inte. Här är väl jag då. Jag ska inte uttala mig om matcher som Christian Cage är med för att jag tycker han är så jävla guld. Allt han gör. Men jag tycker att jag tycker att de byggde karaktärerna bra. Jag tycker det var fint att det vart som vi ändå surrade om för någon vecka sedan att Nick Waynes mamma nog skulle ta parti med Christian i slutändan. Hon kom in och sänkte Edge med bältet. Jag är nog nöjd. Vad kände du då?
Ja, nej, men jag känner lite likadant nu när du sätter ord på att jag också tycker att Edge drar ner Christian lite grann. Nej, men det var väl en bra match. Det var en ganska basic match. Men den var bra och det var också ett helt rätt slut att göra där med hon. Är det tjejen hon heter? Eller Nick Waynes mamma?
Ja, precis.
Ja. Att hon kommer in där och gör den där grejen. För då vet man ju att det kommer mera.
Ja, exakt. Men fatta liksom, om vi jämför, det är intressant det här, för Edge har ju alltid varit den som var liksom den stora stjärnan i det där tagteamet. Men när man jämför deras entréer in i AEW, Christian blev hånad. Är det han som är överraskningen? Så kommer han in, levererar en fenomenal första match, mot Frankie Kazarian, singelmatch liksom. Sen så går han ju upp och main eventar pay-per-view mot Kenny Omega och håller jämnt tempo med honom och hoppar ju sönder revbenen och grejer mitt i matchen och fortsätter brottas och grejer. Så kommer Edge in och lunkar på i en massa six-man tags och drar ner Christians tempo och fångar inte alls publiken. Och var ju liksom så här: oh shit, Edge kommer till AEW, vilken grej. Det är jävla skillnaden då i både hur de välkomnades och vad som hände.
Sen är jag också på något sätt mer sugen av det som kommer komma efter deras fade. Alltså du vet, ja. Så här, en Edge och Christian fade, den har jag sett. Jag har sett dem gå match mot varandra. Och absolut, nu känns det som att de kan göra saker som de inte kunde göra i WWE. Och framförallt kan Christian vara en karaktär som han aldrig kunde vara i WWE. För att han var tvungen att vara producerad på ett helt annat sätt. Jag vet inte. Jag tror nog ändå att de kommer göra en stint tillsammans också efter det här. Alltså att Edge får bli heel och börja hänga med Christian. Och det ser jag mer fram emot än den här grejen.
Verkligen. Och det har ju Edge hintat om. Eller han har hintat om att de har planer som är väldigt långa. Alltså de har långsiktiga planer. Men att han förstod att han kan ju inte komma tillbaka eller komma in till AEW, Christian heel, och att de inte skulle hamna i någon form av fade. Det skulle vara orimligt. De behöver göra det här det första som händer. Så att det är gjort. Så att folk har fått det, kan släppa det.
Ja, precis. De måste stöka över den där grejen. Det måste de göra.
Japp.
Men minns du Christian innan han försvann från WWE första gången där? Visst var han svin över? Och att du vet, publiken typ ville att han skulle gå en världsmästartitelmatch, men man förstod, och Christian förstod väl också någonstans, att det kommer Vince kommer aldrig tillåta det, eller han kommer i alla fall aldrig tillåta att sätta titeln på honom.
När han var Captain Charisma och grejer.
Exakt, och hängde med han Tomko, eller vad fan det heter, Tyson Tomko.
Jajamän. Det är ju så sjukt att, för då, även då Christian liksom, han mot alla odds så liksom lyckas han. Det är för att han är ju så jävla bra på allt. Han är fan grym.
Ja, men titta på en tag team match 2001 eller sånt där, Edge och Christian. Titta på en TLC och så pekar man på det tag teamet då. Alltså på ner att man bara vet vad man vet fram tills dess. Och säger man, de där två kommer splittra på sig. Vem av dem tror kommer bli stjärnan? Ja. Nu är ju Edge också en jävla stjärna, men Christian kändes ju verkligen som att han skulle fade away.
Ja, verkligen. Det känns även som att WWE försökte det. De försökte verkligen få han att inte bli över. Men han lyckas den jäveln, vilket vi älskar.
Ja, men det var bra. Jag gillade den här Dynamite-showen. Tyckte det var bra tryck igen. Von Erichs nästa vecka. Lagom till, vad heter det, premiären av juldagen i USA då givetvis. Här kommer väl inte ens gå på bio överhuvudtaget, kan jag tänka mig.
Man kan ju ha lite förhoppningar att den kommer få det bara för att Zac Efron är med, men antagligen inte då. Men det bästa apropå Christian var ju att när den grafiken kom ut, då twittrade Sean Ross Sapp från Fightful ut bara en bild på Christian. Alla Von Erich-pappor förutom, vad heter det, Kevin är ju döda. Så att.
Ja, fan. Toppen. Och på WWE-sidan, där hade vi ju ett SmackDown som innehöll Randy Ortons exklusiva signing till just SmackDown, så nu kommer han vara där. Sen vet man att det där betyder ingenting. Han kommer väl säga in på Raw ändå om 2-3 veckor, eller lagom till inför Royal Rumble, eller WrestleMania, eller vilken pay-per-view som helst. Så att det är egentligen skitsamma. Men däremot funderar jag, alltså Brawling Brutes, ska de splittra upp dem eller? Sheamus är ju borta fortfarande.
Ja.
Och så fick vi se Butch då gå en match mot Bobby Lashley på SmackDown. För förra veckan så lämnade ju Ridge Holland Butch då mitt i matchen. Så han var inte med in här överhuvudtaget med Butch. Men jag tycker det känns lite tråkigt om de ska splittra upp dem.
Och jag vet inte om det är bättre för individerna i teamet. För jag vet inte vart de hamnar då liksom som singelbrottare. Där känns det ju som att det inte finns någon plats.
Nej, det enda positiva med det där skulle då vara att de kanske paketerar om Butch och döper om han till Pete Dunne ifall han då ska vara singel. Annars så ser jag ingen mening med det.
Nej, verkligen. Och det känns liksom riskabelt med Ridge Holland, för att det känns som han behöver ha någon som kan, så han får lyfta fram sina styrkor. För att det finns ju mycket upside med honom, men han är fortfarande väldigt grön.
Ja, så är det. Sen kan det ju vara också så att Sheamus är på väg tillbaka och kommer och ska liksom så här, lappa till dem och säga, skärper nu, vi ska vara ett team.
Ja, fan, de skulle jag vilja se mot Imperium nu när jag tänker efter. Köttigt.
Men otroligt ändå att Bobby Lashley är så där över. Alltså han är bedrövlig på mikrofonen. Brottningen är inte särskilt imponerande. Det är liksom bara muskelmassa. Det är bara den som är imponerad på honom. Men folk älskar honom.
Det är jättekonstigt. Jättemärkligt. Och han är ju en så sprattelgubbe. Jag blir alltid nervös när han brottas. För att han är ju som... Man har stoppat i John Cenas så här, förvirrade kropp i Brock Lesnars kroppshydda, så att han liksom fladdrar omkring och ser ut och ska skada sig själv och andra. Han gör ju inte det, tack och lov, men jag blir bara orolig när han brottas.
Ja. Men jag älskar fortfarande Street Profits i alla fall. Så länge de har på sig kostym, ja, så tycker jag de är toppen. De är svala hos publiken och folk liksom bryr sig inte alls lika mycket om dem som de gjorde när de var face. Men så länge de har kostym, då är jag med på tåget i alla fall.
Jag håller helt med.
Och samtidigt som Continental Classic dundrar på AEW så vill ju WWE inte vara sämre, utan Logan Paul stökar upp någon turnering för hans United States-titel. Först två matcher på Tribute to the Troops då på SmackDown som går nu imorgon då. Dragon Lee mot Santos Escobar, Bobby Lashley mot Karrion Kross. Ja, kors i taket att han var kvar. Och sen var det väl Kevin Owens, Grayson Waller, Austin Theory och så någon NXT-tjomme som de inte har... annonserat.
Exakt. Men det är ju, jag tycker att det är, här har de ju gjort en turnering med namn som ändå känns som sådana som behöver få byggas för publiken. Så jag gillar ändå det. Det är väl Kevin Owens liksom som har blivit, eller liksom, som är där kanske för att vara det stora namnet i turneringen.
Ja, men jag tycker också det känns så självklart att det är Kevin Owens som kommer vinna den där. Nästan ja. För självklart.
Men det kanske inte gör något, för det ger tv-tid till de andra i vilket fall. Och det får vara, som jag brukar säga, det är inte... Man vet att Vin Diesel kommer överleva i slutet av The Fast and the Furious-filmerna. Så det gör inget att vi vet att Kevin Owens kommer vinna turneringen. Nu vet jag inte ens om Vin Diesel är med i Fast and Furious, jag bara gissar det.
Jo, men det är väl han och The Rock som inte gillar varandra, just för att de var med båda i Fast and the Furious-filmerna. Alltså jag har aldrig sett en millimeter av Fast and the Furious. Jag har inte sett någonting av det.
Nej, vad bra att vi sitter och har det som referens, tack vare mig nu, som inte heller har gjort det. Men, nej, men det är helt okej att det är förutsägbart, för jag tänker bara att det ger utrymmen för de här andra att få gå matcher och synas och ha liksom en illusion bland publiken att de är större namn än vad de kanske är.
Ja, så är det ju. Framförallt så kommer det väl gynna Grayson Waller och Austin Theory där. Framförallt Grayson Waller kommer det väl gynna. Och kanske Dragon Lee också. Nu går han mot Santos Escobar. En match vi i och för sig redan har sett. Men den var ju över på 4 minuter och sånt där. Så nu kommer de väl förmodligen få lite mer tid på sig. Och Bobby Lashley, Karrion Kross känns ju som att... jag vet inte. Man är väl lite orolig för brottningar i den matchen om inte annat.
Men kommer han bara komma tillbaka då från att ha varit borta och bli tokslaktad?
Alltså jag har ingen aning hur de tänker med Karrion Kross. Jag tycker det är så svårt. Jag tycker det är så himla svårt. För det kändes som ändå att Triple H har haft lite förtroende för Karrion Kross. Men han fick ju en chans till där under den korta Triple H-eran.
Ja, men han fejdade ju med AJ Styles, så det hände ju ingenting. Publiken var så otroligt sval över honom.
Ja, men precis det jag menar. Alltså han kunde ju inte ta bollen och springa, även fast han fick den en gång till då av Triple H. Så att jag är osäker på om han kommer få den ytterligare en gång, eller om det bara är så att de behöver en kropp till Bobby Lashley.
Ja, exakt.
De spelade ju något klipp från Karrion Kross, och då stod det ju main event på baksidan. Alltså det är på liksom i kulissen bakom dem. Så att det är väl där han hänger nu.
Oh, shit.
Men jag är lite orolig för att vi inte har sett Pretty Deadly så där jättemycket. De var ju med och gjorde något backstage-segment där på SmackDown. Men liksom helt frångått den här neck strong pastischen och såna där saker.
Ja, det är märkligt att de gjorde det. Jag satt och funderade på dem tidigare när vi pratade om Brawling Brutes faktiskt. Och ja... Men de kanske märkte att det blev att det var för likt Roderick Strong kanske. Att AEW doubled down på det. Så då behöver de bara, shit, vi måste breaka det här. Vi vill inte se ut som vi är efterapande av farmaligan. Nu slutar vi.
Det är för att de lägger allt krut på Creeds nu. De har liksom ett tag mot gången bara.
Ja, men de får lägga krut på Creeds. De har fan varit bra de sen de kom upp på main roster.
Och så Raw då, som sagt, ingen CM Punk, ingen Randy Orton heller. Det hade man kanske då inte förväntat sig eftersom man signade SmackDown då. Så att, men jag tycker ändå att så här, trots ingen CM Punk och ingen Randy Orton, så gillade jag ändå Raw. Jag tyckte att det var, framförallt så tyckte jag att det var väldigt mycket bra brottningsmatcher på det.
Jag tycker också att det är bra story. Det jag menar, att det, eller det jag sa tidigare, att det känns som att de är på väg någonstans hela tiden. För det utvecklas ju stories hela tiden. För jag tycker Drew hade en toppen promo och inledde Raw med att vara som Drew kan vara. Drew är så jävla avslappnad när han levererar sina toppen promos, tycker jag. Det känns så himla friktionsfritt när han står och pratar. Och han gör det med en pondus och en självsäkerhet som inte blir så här wrestling-dryg. Alltså han är raka motsatsen till hur Seth Rollins är när han är kaxig. Och tycker det är så himla... Ja, jag vet inte. Tyckte det började svinbra Raw med den promon. Och att Sami Zayn kom in och avbröt och det blev match och grejer. Det var toppen.
Och att det kändes som att det blev match i stundens hetta. Att Sami Zayn började ta upp Drew McIntyres familj. Och det gör man inte ostraffat. Då kokade han över Drew McIntyre. Och mördade stackars Sami Zayn. Han shotskadade ju, eller vad heter det nu? Workskadade ju, eller vristen och sådär. Och den såg han ju till att pulverisera i ett backstage-segment efteråt också, Drew McIntyre. Så att han är riktigt heel, alltså. Riktigt vicious, säger han. Och det gillar jag.
Ja, verkligen.
Är liksom storyn med honom att de använder sig av verkligheten? För jag menar, jag såg att WWE hade ju typ retweetat den här bilden, ja, där han typ skriver, ni förstår vad jag menar, och så är en bild på Royal Rumble där han, alla brottar i hela WWE är med på den bilden utom Drew McIntyre.
Ja, de verkar ju använda det som hans angle, och det tycker jag är bra, för att det bottnar ju säkert i något, även om det kanske är löst nu, så bottnar det i hur han har känt. Och då blir det ju verkligt och bra. För då kan han ju liksom kliva in i den känslan och hämta ifrån dig sina promos och sina matcher och så vidare.
Mm-hmm. Och då, du tror det är löst? Du tror han har skrivit på ett nytt kontrakt?
Jag vet inte, men det känns som att det vore jätte konstigt av WWE. Alltså, du vantrivs. Ja, men vi löser det här in public då. Det är ju lite märkligt om det är så. Men om det är så, då har fan Triple H, då har han grapefruit-sized balls som Vince McMahon pratar om.
Ja, nej, jag tror inte vi ska räkna ut Triple H i det här läget. Jag tror nog att han är nog lite kall. Han tänker nog att det där andra stället, vi ser ju hur det går. Så att han kommer skriva på för oss. Och så använder de sig av det för att han vet också att det är det här alla pratar om.
Ja, i och för sig. Ja, du har ju rätt. Det är ju... Om Drew var sugen på AEW så har det nog svalnat lite de senaste veckorna.
Och sen så tycker jag också att det var en bra match. Den här 2 out of 3 Falls-matchen. DIY mot Imperium. Ludwig Kaiser och Giovanni Vinci som DIY vann. Jag väntade liksom hela showen på att Gunther skulle komma in och skälla ut Imperium efter noter. Men ja, det hände aldrig.
Nej, men han har varit frånvarande 2 veckor på raken nu, va?
Ja, vad fick vi se han här? Han stegade fram till Adam Pearce och sa att han behövde prata med honom om någonting. Och sen så fick vi aldrig se någonting mer om det.
Nej, det är märkligt att de inte ger honom. Men det bottnar väl i något då. Jag får lita på Triple H. Han vågar ju spela vågspel med Drew McIntyre, för fan. Tycker även att, vad heter det, den genomgående Judgment Day-storyn var bra. Jag tycker om att Damian Priest håller på att helt falla sönder nu. Medan de andra är ganska liksom cool och piano i deras nederlag.
Ja, och så gillar jag också, vad var det? Det var JD och Dominik, va, som förlorade mot Creeds. Också coolt att Creeds får vinna. Nu ska de ju gå en titelmatch nästa vecka, så att de behövde ju vinna någon till match än bara den här typ första matchen de gick och fick en titelmatch efter det. Eller första matchen var en first contender match som de fick vinna. Men jag gillade också att JD varnade Balor Priest för The Creeds.
Ja.
Alltså att han varnade dem för att de ska mötas då nästa vecka. Det tyckte jag var snyggt.
Tycker också det var jättebra liten touch.
Jag tror de kommer hänga titlarna på Creeds.
Det hoppas jag. Det är bra för Judgment Day-storyn också, att det ska krackelera mer.
Det skulle ju kunna vara en sån chock. Du vet att de verkligen vill chocka med The Creeds. Alltså chockpusha dem i början. Så att de så här, ja, men du vet, tredje veckan på main roster så vinner de tag team-titlarna. Sen behöver de ju inte ha dem i en evighet, men bara för att uppa Creed Brothers.
Absolut. Ja, det är inte alls omöjligt, vill jag säga.
Se fram emot den matchen nästa vecka. Det är mycket som var nästa vecka som jag ser fram emot. Var det inte Nakamura Cody som vi får nästa vecka också?
Jo. Och vi då, som inte, ni som lyssnar har ju fått se CM Punk på SmackDown. Men jag sitter ju och jättelängtar efter det också. För jag har ju en upplevelse av att CM Punk har svårt att hålla sig borta från Twitter. Och med tanke på hur ljummet hans promo mottogs, så har han väl gått och eldat upp sig för att visa att han är CM Punk nu på SmackDown.
Ja, men det var inte konstigt, för annonserade inte också Adam Pearce att han skulle signa CM Punk nästa vecka till Raw? Betyder det då att Nick Aldis, det är liksom spoilat, han kommer inte kunna signa honom på SmackDown?
Ja, det är märkligt, och jag vet inte riktigt vad han ska göra förutom att leverera en förhoppningsvis grym jävla promo.
Nick Aldis kommer säkert dyka upp på Raw också och komma stå där med kontraktet. Ja. Och så ska det vara likt de gjorde med Randy Orton. Men Randy Orton gav ju ändå Nick Aldis en RKO direkt efter att han hade skrivit på kontraktet.
Japp. Men vad heter det? Apropå RKO på SmackDown, har du sett hur Jimmy Uso sålde RKO:n han fick?
Nej, inget som jag tänkte på.
Nej, för han vart ju sänkt med en RKO. Det var ju det sista som hände typ. Då ligger han kvar i ringen medan de plockar ihop ringen och plockar bort repen och rullar ihop mattan och allt. Alltså, det visas ju inte i tv, utan det är bara det som händer i arenan. Han bara ligger där medan alla andra roddare och nickar under ringen och alla de här håller på att plocka ihop. Då ligger han helt utslagen.
Ja. Ja, men just den grejen alltså. Jag har sett det på när de har delat filmer från publiken på Instagram. Och det är också väldigt roligt när du vet så här, de håller verkligen på att rulla ihop ringen. Han bara ligger där som en livlös kropp. Och så här, håller de på att dutta lite på honom för att han ska flytta sig.
Det är härligt. Men det tycker jag, just den sekvensen är ju på något sätt ett tecken på att fan, de har det nog rätt gott i WWE nu. Det är avslappnat. Man får ju den känslan mer och mer. Har du sett när Selena Vega sitter och busringer?
Ja, hon pratar med någon konstig röst.
Till Dominic, va?
Ja, hon har ju...
Ja,
ja, hej! Kolla, han dyker upp!
Hej!
Vad kul! Får
jag visa någonting?
Ja, väldigt mycket. Vi håller ju på och rundar av veckan. Men ja, det stämmer. Hon ringer till Dominic och låtsas vara en liten pojke. Och Dominic frågar om pojken har en het mamma. Pojken försöker beställa pizza. Men hon har ju ringt till Kofi Kingston också nu. När hon låtsas vara en äldre herre som inte har fått ut sin Viagra. Och vad heter det? Kofi Kingston håller på att dö av skratt. Och tycker det är jätteskoj. Och vad heter det? Till slut så börjar Selena Vega också skratta. Och säger att hon har fel på näsan, att det är därför hon sitter och frustar och grejer. Men det är också så här ett tecken på att fan, de verkar må gott, de verkar ha det uppsluppet och bra i WWE, de trivs backstage.
Ja.
Vad säger du, Anders, vad kommer CM Punk göra på SmackDown eftersom han ska signa med Raw på måndag? Vad kommer han ens göra?
Nej, men han är ju ute på sin rentvättningsturné, så att han kommer väl bara vara en true American när han är där, va. Han gjorde ju en leg drop på Wembley, så att han kommer väl fortsätta sin halkhågande på SmackDown för trupperna, antar jag. Men han, det verkar som att de skadade ju Kevin Owens lite grann, så att... Kevin Owens och CM Punk kommer ju inte vara på samma show, kanske.
Aha.
Och Kevin Owens, han var ju inte riktigt lika uppspelt som alla andra över att CM Punk hade kommit.
Ja, men jävligt glad att Randy Orton hade kommit tillbaka. Det var han tydlig med.
Han har fokuset där istället.
Ja.
Ja.
Men jag tror inte att de kommer göra en sån där de i alla fall möts backstage. Det vill säga, stöter ihop med varandra. Paul Heyman och CM Punk.
Jo, det måste de göra. Det har du ju helt rätt med. Eftersom han droppade honom så mycket.
Ja, det kommer vara spännande. Men som sagt, det är väl den långvariga bokningen med Paul Heyman, såklart. Men det är väl därför som han är på SmackDown lite grann, för att gnugga axel där och sen så kommer de mötas igen efter WrestleMania kanske.
Men tror ni då alltså att han kommer signa? Nu vi vet att det inte spelar egentligen ingen roll ifall de signar på Raw eller på SmackDown, för de ändå är på båda ställena. Men tror ni att de kommer då i storyline signa i alla fall CM Punk till Raw för att vänta ut konfrontationen med Roman Reigns, om det nu ens kommer vara en sån konfrontation, eller bara för att hålla han ifrån Kevin Owens?
Nej, jag tror de skiter i Kevin Owens. Det är väl mer, vad heter det, Roman grejen i sådana fall. Sen kan de ju drafta när den kommer efter WrestleMania, då kan de ju stuva om och ha dem på de shower de ska vara när de möts, eller lösa det med någon Rumble nästa år om CM Punk håller sig så länge, eller vad fan som helst. Men jag är mest nyfiken på, Anders, vad din veckans spaning på vilka som är djävulens hantlangare i AEW, för det har inte jag och Robert pratat om.
Nej, men som sagt, det var väl lite spännande att de slängde in Hangman i den storyn också, men egentligen vet jag inte om det behövs, så jag börjar känna lite så där att den där Janne Långben-storyn som de har borde kanske börja rundas av, men jag vill som sagt,
jag förstår inte vad det är.
Ja, men det är lite så där komiskt känns det som när de här minionerna har dykt upp i alla fall.
När just... Det tror jag inte är meningen.
Anders är ju svårflörtad när det gäller saker som är kul. Så
att, ja, men, den här storyn är väl inte meningen att den ska vara kul på så sätt. Men det blir en sån där... Jag tycker att djävulen är bra, men när de här minionerna kommer in så blir det som tidig Dark Order lite grann. Men... Det är ju bara Wardlow som är den som är spikad, känner jag.
Kan det vara Kyle O'Reilly, Roderick Strong, The Kingdom och Wardlow?
Ja, alltså jag känner att Wardlow passar inte riktigt in egentligen på något... På
han passar inte in någonstans.
Nej, det
han passar inte in någonstans. Bort med han.
Ja, det är också ett alternativ. Men jag tänker att om det är den här Pinnacle-uppsättningen då passar han ju in såklart. Men då är det ju vem som ska vara ledaren där då. Det ska vara Adam Cole som är...
Ja, men FTR!
Ja, men i så fall blir det ju FTR, Sean Spears och Wardlow som är minionerna, som jag säger då. Men
vänta, paus nu. Ni kan ju inte mena att de ska dra av sig maskarna och så ska det vara FTR helt plötsligt. För att om det hade varit FTR under de där maskarna, då hade man ju sett det långa vägar. Alltså Dax har ju en väldigt speciell kroppsform och den skulle ju gå och spotta i en sån här kroppstrumpa från Härnösand till fucking jävla Montreal eller vad som nu de var.
Nej, men nu
alltså,
är
det, faktiskt... då är det så uppenbart att de inte alls håller det de säger, att det är de som är under maskerna nu som också är de som ska vara under maskerna när de avmaskeras.
Men FTR är ju också i en story nu, för de är ju med, vad heter det, House of Black, det glömde jag ju bort. Men tidigare när jag droppade den där idén, då var ju inte FTR i någonting, då var de ju bara ute och fladdra.
Ja, jag misstänker ju att det är The Kingdom, om man ser på kroppsformerna. Som sagt, Roderick Strong har vi varit inne på tidigare. Han har ju en väldigt utmärkande kroppsstil också. Nu så dumpade han ju rullstolen den här gången också, så att då kan han ju gå
han
igen
helad.
På slutet. Nu är han helad, ja. Så att det är ju perfekt då tills när han ska avmaskas. Men som sagt, jag tror ju att det är Adam Cole, The Kingdom egentligen, och Wardlow. Men jag tycker fortfarande att Wardlow passar in där. Jag förstår inte hur han hamnar med dem. Men Tony Khan, han är ju ändå så där känd för att nu var det en som inte passar in här, då sätter vi en innan i den här konstellationen och kollar om det funkar. Så det är väl det då.
Men det går ju rykten om att Kyle O'Reilly har varit backstage, och det var en av dem som var lite Kyle O'Reilly.
Ja, men ska det inte vara Wardlow? Ska inte Wardlow vara med då?
Jo, men en av de andra tre. Är inte det Roderick Strong som är djävulen, tyvärr?
Va? Det är ju Britt Baker. Vad är inte Britt Baker, Roderick Strong, jo, Kyle O'Reilly och Wardlow då?
Jag hoppas ju att det är det. Jag är lite orolig att det blir Undisputed Era utan Bobby Fish.
Bobby Fish kanske kan komma tillbaka nu. Spelplanen är ju ren när CM Punk är borta.
Ja, i och för sig. Ja. Britt Baker var ju lite positiv på Twitter den här veckan också. Hon håsade ju upp Dynamite. Så att hon kanske har blivit bortplockad ifrån den där storylinen nu.
Vad jobbigt det är om det visar sig att det inte var någon story. Hon bara sitter och är bitter. Då är det ju så himla oklädsamt.
Risken är ju ändå stor att det kan vara så. Jag menar, de kallade ju ändå... Vem var det som tog platsen som... Pittsburghs own förra veckan när de var i Pittsburgh. Och det verkligen inte var Britt Baker som stegade in.
Nej, precis. Det var ju hon, Lady Frost, va?
Ja,
som
just
var
det.
Pittsburghs own. Och så hejar de på Julie Hart istället.
Ja, känns som en spottloska i ansiktet på både Pittsburgh och på Britt Baker.
Ja, verkligen. Har ni pratat om Andrade då? Strulputtens strulputte?
Jajamän!
Jag är ledsen Anders, du har liksom missat hela podden. Du kommer in där på i eftertexterna. Men du kan få lägga till någonting med Andrade om du vill.
Nej, men det var ju spännande att han trodde att hans kontrakt skulle ta slut. som att man inte liksom vet. Det känns inte som att förbundet borde säga åt dem att okej, nu har du varit skadad i 2 månader, vi lägger på det. På ditt kontrakt. Då vet du exakt när det tar slut. Men jag tyckte det var så roligt så här, formuleringen att han trodde att hans kontrakt var slut snart.
Borde ha någon sån här fråga HR-adress på AW som de kan mejla och fråga. Ja. HR-frågor.
Har de ens någon HR längre? Chris Daniels är ju ute och brottas.
Sparkar de inte någon HR-person här om veckan också?
Jag vet inte, men de sparkade ju Kevin Sullivan så att Kevin Sullivan fick gå ut och säga att han inte var sparkad. För det var inte Kevin Sullivan de sparkade, utan det var Kevin Sullivan de sparkade. Rörigt.
Precis. Det finns 2 Kevin Sullivan i wrestlingen. Och man måste vara tydlig med vem det är.
Men det var någon post-production-människa när Kevin Sullivan var.
Ja. Men den rapporteringen luktar ju så jävla mycket som rapporteringen kring när det var stök kring CM Punk. Den är så otroligt vinklad och så här, källor säger att folk tycker si och så när det här har skett. Har ni tänkt på det? Den är otroligt vinklad, den där rapporteringen, kring att en producent som producerar efter materialet på videos, det skickar så här chocker genom omklädningsrummet. Den är väldigt, väldigt vinklad, den där rapporteringen. Jag tycker det är intressant. Vem fan är det som går och läcker det där och vill stir the shit?
Ja, jag vet inte. Men den personen får i alla fall ett mejl från Brian Danielson och säger att du kommer få en bestraffning. Ja, nu ska ju vara någon slags Twitter-polis nu.
Ja. Är det därför Britt Baker var glad den här veckan? Det är det jag tänkte på. Men det är sjukt ändå. Det här är, de mediatränar inte folk, utan de sätter en wrestlare på att vara någon sån här angivarsystem. Att han ska sitta och kolla sina kollegors Twitter-engagemang. Det är fan inte bra för Brian Danielsons varumärke bland sina kollegor. Han kommer ju bli en sån här teacher's pet av det här.
Ja, men som du var inne på, Chris, där tidigare, att man hör liksom rapporter från båda sidorna gällande till exempel det här med Kevin Sullivan-släppet då. Det är ju verkligen som helvetesgapet liksom mitt i AW-Borkaborgen här. Mattisborgen och Borkaborgen. För, alltså... Det var ju olika poddar typ som sa också så här att han var jättegillad backstage. Och sen så lyssnar man på en annan podd. Då var det så bara, men jag har inte hört så gott om honom. Så att det är liksom att olika har olika källor också som är på olika sidor av omklädningsrummet. Så att,
ja, det är det. Så de måste ju get their shit together av läckorna ut i etern. Nu börjar jag nästan bli så att jag vet att det börjar känna att Dave Meltzer är oskyldig. Jag säger nästan. Men för att den skyldiga här, det är ju HR-ansvarig. Nej, men alltså, de måste ju göra någonting åt sin moral. Jag lyssnade på när Frankie Kazarian var på Talk is Jericho här i veckan. Och han valde ju att be att få bli släppt av AEW. Och han pratar ju om skillnaden i locker rooms. Och han säger ju inte rakt ut att det var pissigt i AEW, men han säger det så otroligt mellan raderna. Och Jericho förnekar det inte heller, men tar tillbaka det till under pandemin, då alla, då de filmade två shower på raken och sen så gick alla och liksom hängde på samma ställe. Alla utom vissa, säger de också. Så att det verkar ju ha varit en uppdelning redan då. Men att då hade vi det bra. Då var det bra. Det är hela tiden i dåtid han pratar.
Men jag vet inte vad man ska göra liksom när det har... Det känns som att det är så långt gånget trubblet nu. Men som sagt, de håller ju på att rensa ut lite grann, känns det som, och de släpper vissa personer och anställer nytt och sådär.
Jag har en idé. De kan kommunicera. De kan ha möte och liksom bara fan, prata med varandra som vuxna människor. Annars kommer det vara Tony Khan och Bryan Danielson som sitter där som CM Punk och säger att I'm tired and I work with children.
Men sen också att de släpper den här post-production-showen där, Kevin Sullivan då. Jag menar, det är väl inte jättekonstigt att man gör det. Jag menar, de vill väl kanske uppdatera sin grafiska profil eller du vet, sådana där saker. Det behöver in nytt blod. Jag menar, det är ju inte... Inte Sverige det här, där folk liksom jobbar till de får guldklocka.
Nej,
och ganska hög omsättning på sådana där.
Det var ju även ett beslut från produktionssidan. Det har ju liksom ingenting med Tony Khan att göra, utan det är ju snubben som sköter live-produktionen som har tyckt att ja, men det här behöver vi inte, det här löser vi ändå. Och då är det väl superrimligt.
Och så är det lätt också för att ha kommit in den här WWE-snubben. Och så blir det samma sak här igen då. Alltså likt det med alla brottarna. Att de tycker att okej, men då kommer någon WWE-kille istället. Och så ska man ge han det jobbet. Trots att de typ väl inte ens riktigt gör samma sak.
Nej, han vill väl ha sina folk runt sig, antar jag. Den här Kevin Sullivan hade jobbat med TNA väldigt länge. Och så kommer den här Mike Mansouri, eller vad han heter, ifrån WWE. Mullvaden, även som i podden.
Ja. Jag är ledsen Anders, du fick inte jättemånga minuter, men du kan få avsluta om du vill.
Detta om detta.
Nästa vecka kommer vi spela in vårat Q&A Järva förutsägelser avsnitt, så om ni har Järva förutsägelser eller har någon fråga, kan vara vad som helst, så är det bara att skicka in. Vi kommer som sagt spela in det nästa vecka. Och ja, hela vägen fram till torsdag i alla fall. Och skicka in om ni vill ha med er en fråga. Gärna tidigt på torsdagen, gärna att vi spelar in på kvällen. Men med det sagt så vill jag säga detta om detta. Vi hörs.